Herren säger i Matteus 7: Döm inte, så blir ni inte dömda. Ja, döm inte. En präst sa det ungefär att detta ord verkar utgöra en svårighet för de kristna, men en lättnad för andra. För om en kristen berättar för någon vad Gud säger om de synderna som ligger uppenbara, så kan man få höra att vi ska inte döma, att vi först ska dra ut bjälken ur vårt eget öga innan vi börjar påtala något hos vår nästa. Ja, vi har väl alla hört något om att kristna kan vara fördömande. Tyvärr inte alltid utan fog. Men att använda ett ord som detta för att inte behöva varna människor för synden, det är att missbruka Guds ord. Bibeln talar om att varna för synden, om att fälla en rättvis dom, om att förmana och så vidare. Hebreerbrevet säger: uppmuntra varandra istället varje dag så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Här talas det om att hjälpa människor så att de inte blir bedraget av syndens makt. Och det innebär att varna mot synden. Så här har vi tydligt tal. Vi ska inte låta synden få hålla på öppet medan vi är tysta. När vi ska ha omsorg om varandra, så att vi försöker hjälpa vår nästa ut ur syndens bojor. Och det kan vi fråga oss själva. Gör vi det? Har vi omsorg om varandra, så att vi försöker hjälpa varandra när någon har det svårt med synden? Det ska vi göra. Det är inte vad Jesus förbjuder. Jesus förklarar själv vad som ligger i att inte döma. För han säger vidare: ty med den dom ni dömer med ska ni bli dömda, och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Faran är alltså att använda en annan måttstock på andra människor än den som man använder på sig själv. Och eftersom vi vet att det inte är något i oss som gör att vi får stå rättfärdiga inför Gud, utan det beror helt och hållet på att Gud rättfärdiggör oss genom tro på Jesus, därför ska vi inte förutsätta något annat hos andra heller, utan vi ska vara inställda mot andra på samma sätt som vi ser att Bibeln förklarar att Gud är inställd mot oss. Och det får olika följder. Till exempel om människor kämpar med en speciell synd, så ska vi, som vi har nämnt, istället för att döma dem och tänka illa om dem, så ska vi försöka att se på dem med Kristi ögon. Det vill säga med kärlek och med en längtan efter att hjälpa dem ut ur deras syndavana och föra dem till Kristus. Eller om någon har någon fel i en läropunkt, istället för att därför döma ut dem, så ska vi försöka att hjälpa dem till en rätt insikt i Guds ord, eftersom vi vet att inte heller vi förstår allt rätt. Dock hoppas vi att Gud förlåter oss våra fel. Eller om någon syndar emot oss, då ska vi be för dem och förlåta dem även innan de kommer till oss och ber om förlåtelse. För detta visar Bibeln att Jesus gör mot oss. Och om vår nästa synder emot oss igen och igen, och sen kommer för att be om vår förlåtelse, så ska vi gärna förlåta honom. Så som Jesus svarade Petrus när han frågade: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig emot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sade till honom: jag säger dig, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Ja, det här kan vara svårt för oss, särskilt om någon kommer till oss med samma synd om igen och om igen. Men vi ska komma ihåg att vi kommer ju också varje dag till Gud och ber om förlåtelse för vad vi har gjort emot honom. Och om vi önskar att Gud ska förlåta oss, varför ska inte vi förlåta vår nästa? Men vi gör ofta tvärtom. Vi tänker ofta illa om andra människor och funderar över deras negativa sidor istället för att förlåta dem. Ja, vi även talar om för andra deras svaga sidor, saker som vi aldrig ville ha nämnt inför den det gällde. Men så ska det inte vara. Det visar vår dömesyka. Och inte bara vår mun ska undgå att döma. Också i våra hjärtan ska vi tolka allt som sägs och görs i den bästa mening och önska och tänka det bästa om vår nästa. Lyckligtvis är inte Jesus som oss. Han använder inte annat mått på andra än han gör på sig själv. När Jesus säger att vi ska förlåta 70 gånger 7 gånger, så är det för att han själv förlåter oss 70 gånger 7 gånger, det vill säga alltid. Och när vi därför vet att han förlåter oss och gärna vill förlåta, eftersom han frivilligt blev dömd med den hårdaste dom av alla, nämligen vår dom. Därför kan vi med frimodighet träda fram inför honom i vår syndabekännelse med hans eget ord som säkerhet. Och då får vi komma med bön om att han förlåter oss alla gånger som vi har dömt vår nästa med mun eller med hjärtat. Alla gånger som vi har dömt människor på ett sätt som inte Bibeln dömer oss. Och då får vi lita på att även om vi har varit trolösa, så är Herren trofast och förlåter oss våra synder och gör oss ren som snö. Och sen så får vi med våra synder förlåtna träda fram för att mota honom i nattvarden. För vår nattvardsordning säger att alla är välkomna till nattvarden som är döpt och som tror och bekänner att jag är en syndare som behöver nåd, förlåtelse och frälsning. Den som bara finns hos Jesus Kristus, han som är hela världens enda frälsare, han som är min frälsare och som i brödet och vinet ger mig sin egen kropp och blod till syndernas förlåtelse. Ja, låt oss som tror detta komma när Jesus kallar oss till nattvarden. Och låt oss alla i förtröstan på att Gud av nåd för Kristi skull förlåter oss 70 gånger 7 gånger. Ja, låt oss frimodigt be och bekänna. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som dömer och upprättar syndare, ge oss nåd att leva i din kärlek så att vi förlåter våra medmänniskor så som du förlåter oss. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord, den fjärde söndagen efter trefaldighet, tredje årgångens läsningar. Den gammeltestamentliga läsningen är hämtad ur profeten Jeremia i det tredje kapitel. Som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig, säger Herren. Därför hörs rop på de kala höjderna, gråt och böner från Israels barn. Ty de har gått på villovägar och glömt Herren sin Gud. Vänd om, ni avfälliga barn. Jag skall bota er från er otrohet. Se, vi kommer till dig, ty du är Herren vår Gud. Hör också dagens epistel, hämtad ur Galatierbrevet kapitel 6. Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra. Ty var och en ska bära sin egen börda. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det 13:e kapitel. Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Jesus frågade dem: menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick utstå detta? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de. Eller de 18 som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem. Menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du, Kristus. Kära Kristi församling, låt oss bedja. Dig, min frälsare, jag beder, att ditt ord får leda mig, att din röst min vandring leder, steg för steg på väg mot dig. Ge mig kärlek, tro och hopp, styrka av ditt blod din kropp. Hjälp mig du i varje fara, låt mig din för alltid vara. Ja, Herre, led du oss i ditt ord, också idag när det här allvarliga ord vi ska samlas kring. Kom, Herre, du och tala till oss alla. I Jesu namn. Amen. I dagens evangelium talar Jesus om omvändelse. Och därför kommer också det vara vad predikan idag handlar om. Predikan kommer att vara i tre delar. Den första delen handlar om människan i möte med dödsfall och olyckor. Den andra delen handlar om att hela livet ska vara ett liv i omvändelse. Och den sista delen handlar om den död som Gud vill att vi alla ska veta hans vilja med. Och vi börjar med människan i möte med dödsfall och olyckor. Vi läser först att några kom till Jesus och berättade om några galileer som hade dött under Pilatuses hand. Det som hade skett, det var troligen att dessa galileer höll på att bära fram sitt offer vid påsktiden. För det var bara vid påsktiden att man själv fick vara där som bara prästerna hade tillträde, det vill säga där djuret offrades. Sen hade nog Pilatus med sina soldater brutit sig in dit för att ta livet av dessa galileer. Och det på ett sådant sätt att deras blod hade blandat sig med offerdjurens blod. Och sen berättar Jesus om en annan händelse där tornet i Siloam hade fallit ned över och tagit livet av 18 män. Alltså det som vi brukar kalla för en olyckshändelse. Och de flesta som stod runt Jesus och som hörte om detta, de tänkte nog samma sak. En sådan död måste ha varit Guds straff. Det måste ha skett på grund av någon särskild synd. Detta var en vida utbredd tanke på den tiden. Man visste inte nödvändigtvis vilken synd det handlade om, men att någon särskild synd låg bakom, det tog det vara självklart. Och ett exempel på denna tankegång ser vi i Johannes evangelium kapitel 9, där lärjungarna frågar om den blindfödde mannen. Det står att hans lärjungar frågade: Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Och även om Jesus svar visade att det inte alls förhöll sig så ser vi likväl hur det för lärjungarna var självklart att någon måste ha syndat för att denna man skulle kunna födas blind. Och i dagens text går Jesus rakt emot denna tanke. Han säger: menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer eftersom de fick utstå detta? Nej, säger jag er. Och vi kan ställa frågan omvänt. Menar ni att de som upplever framgång i sitt liv och som istället för en abrupt död får en stilla död vid hög ålder och som får tid att ta farväl med sina närmaste, menar ni att de är mindre syndare än andra? Nej, inte heller så är fallet. I Bibeln hittar vi olika exempel på hur död är en direkt följd av synden. Till exempel så läser vi om Ananias och Safira i Apostlagärningarna 5. De sålde sin egendom och kom med betalningen som en gåva till församlingen. Men de ljög och höll tillbaka en del. Då sade Petrus till Ananias: du har ljugit inte bara för människor utan för Gud. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog. Och stor fruktan kom över alla som hörde det. Och sen berättas det hur hans hustru Safira dog på samma sätt. Ett annat exempel är Herodes, som vi läser i Apostlagärningarna 12. Det står att på utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tronen och höll ett tal till dem. Då ropade folket: en Guds röst är detta, inte en människas. Och genast slog en Herrens ängel honom, därför att han inte gav Gud äran. Och han blev uppäten av maskar och dog. I dessa två exemplen så ser vi hur Gud straffar synden med en direkt död. Men det vill inte säga att det alltid är så. Och det vill i varje fall inte säga att vi har någon möjlighet eller rätt att döma i sådana saker. Vi kan veta om dessa två fall eftersom Bibeln säger oss vad som var grunden för deras död. Men när det kommer till olyckor och dödsfall idag så har vi inget bibelord som ger oss orsaken. Och därför som en generell regel så är det så att vi inte kan veta vad som är föranledning för sjukdom och död. Inte ens när någon lider eller dör som följd av sina synder. Inte ens då känner vi hela Guds vilja med det. Vi vet helt enkelt inte i de olika tillfällen varför Gud skickar svårigheter och död i någons liv, men inte i andras. Inte ens när det kommer till våra egna liv. Tvärtom, ondska går ofta ostraffat i detta livet, medan dygder blir obelönad. Men vi kan ändå tala generellt om vad alla olyckor och dödsfall borde säga till oss. För det första visar de nämligen på hur bräckligt detta livet är. Vi påminns om att vi kan bli bortryckt från detta livet när som helst. Även om vi idag är friska och har allt vi behöver. Även om vi idag har familj runt omkring oss som vi kan få stöd och hjälp av. Så har vi ingen garanti för hur länge det ska vara. Vi vet helt enkelt inte vad som händer i morgon, nästa vecka eller nästa gång vi ska till läkaren på en rutinkontroll. Allt kan förändras. Våra hus kan brinna ner. Vi kan stå vid graven till våra nära och sörja och gråta. För vi har inget hos oss själva som är så fast att vi kan lita på det. Jesus säger: vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Det andra som vi kan ta till oss är det som Jesus säger idag. Att om ni inte omvänder er kommer ni alla att gå under som dem. Och här handlar det inte om att dö vid terroristers hand eller genom någon olycka. Nej, det som Jesus talar om och som han varnar för, det är att gå döden till mötes i oomvänt tillstånd. Därför borde alla dödsfall för oss bli en påminnelse om just faran med att möta döden utan att ha sin sak i ordning med Gud. Utan att vara viss om vår frälsning. Och vi borde lägga märke till dessa två sakerna. Både att livet är bräckligt och att det värsta som kan ske med oss, det är att dö utan att vara omvänd. För å ena sidan är alla dödsfall som drabbar omvända kristna människor, det är lyckliga, saliga bortgångar, oavsett på vilket sätt det sker. Då har man ju bara gått över från döden till livet, gått över till det eviga livet. Men å andra sidan är alla dödsfall som drabbar oomvända människor olyckliga. Det hjälper inte om de undslipper smärta och samvetsvånda. Jesus säger till oss idag att det som betyder något och som gör skillnad, det är att man är omvänd från döden till livet. Och nu kommer vi till den andra punkten, att hela livet ska vara ett liv i omvändelse. I dagens text berättar Jesus att vi alla behöver vara omvänd. Och i liknelsen som följer dagens text och som egentligen hör med till Jesus svar, där förklarar han hur vår omvändelse går till. Han säger att en man hade ett fikonträ planterat i sin vingård och han kom för att se om det fanns frukt på det, men han fann ingen. Då sade han till sin trädgårdsmästare: i 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men inte hittat någon. hugg ner det. Varför skall det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år, annars skall du hugga ner det. Liknelsen förklarar att vi, på grund av vår synd och motstånd mot Gud, från födseln av står utan frukt och är värda att huggas ner. Men eftersom Gud vill omvända oss till sig, därför utsätter han med domen och har låtit oss stå kvar ända tills idag. Så som också Petrus säger i sitt andra brev, att Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Just detta ser vi i liknelsen. Vi lever utan frukt, det vill säga under domen, helt tills vi får det rätt ställt med Gud. Herren själv är det som arbetar med att gräva runt oss och gödslar oss, för om möjligt att skapa någon frukt som varar. För vi har alla syndat och saknar härligheten från Gud. Jesus börjar inte fråga de som han talar till om de har gjort den eller den synden, eller om de någon gång har syndat. När Jesus går utifrån att alla som är där, att alla Galileer och alla i Jerusalem är syndare. Ja, Jesus säger att alla behöver omvända sig. Och det gäller för dig som inte är en kristen. Men det gäller också för dig som har blivit en kristen för länge sedan, som har levt i ett församlingsliv i många år. Den dagen du slutar att omvända dig och tänker att nu behöver du inte det mera, nu är du nöjd med hur du är, den dagen är det ute med dig. För saken är att vi som tror på Jesus, vi behöver också omvända oss varje dag. Vi firar i år 500-årsminnet av starten på reformationen. Och den händelse som man räknar som startskottet, det var när Martin Luther spikade upp sina 95 teser på Slottskyrkan i Wittenberg den 31 oktober 1517. Och vad skriver han där? Jo, hans första tese säger att när vår Herre och Mästare Jesus Kristus sade omvänd er och så vidare, då ville han att den troendes hela liv skulle bestå av omvändelse. Och Jesus säger ju också i Lukas 9 till alla: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Det vill säga, varje dag behöver vi ångra vår synd och kämpa emot den. Och varje dag behöver vi tro på löftet om att Jesus har förlåtit oss våra synder. Varje dag har ju Jesus befallit oss att bedja Fader vår, där vi just beder förlåt oss våra synder, skulder. Det var inte bara vid vårt dop eller den första gång vi fick höra en evangelisk predikan. Det var inte bara då vi skulle ge akt på det här. Nej, det här är något som vi ska fortsätta att leva i. Och det är därför som Jesus genom sin ande fortsätter att uppenbara vår synd för oss. För han vill att vi ska förnyas i upptäckten av vad han har gjort för oss genom sin död. Och därför är frågan till dig som lyssnar idag: är du viss om att du är omvänd till Gud? Förlitar du dig idag på att alla dina synder, de har Gud själv som människa tagit straffet för? Och för att få klarhet i denna frågan ska vi säga lite mer om vad omvändelse är. Och hör nu, det är inte omvändelse att någon slutar att göra de synderna som man lever i. Till exempel om någon är sambo, det är inte omvändelse om de gifter sig. Det kan vara att giftermålet är en frukt av omvändelsen, men det finns inget likhetsstreck mellan giftermål och omvändelse. På samma sätt kan vi säga att om någon stjäl pengar från sin arbetsplats, om han slutar att bedra och betalar tillbaka vad han har tagit, så är inte det omvändelse i den mening som Jesus talar om det. Det hör med till omvändelsen, men det är inte omvändelse. När vi talar om omvändelse så innehåller det två delar. Det innehåller ånger eller sorg över synden, och det innehåller tillit till löftet om syndernas förlåtelse. Om man ångrar sina synder och förtröstar på Jesus, så är man omvänd. Men grunden för vår frälsning är inte vår omvändelse. Grunden för vår frälsning är enbart den gärning, den död och uppståndelse som Jesus Kristus har gjort till gagn för oss. Där ligger förtjänsten. Där ligger försoningen. Där ligger hela den Guds gåva som han av nåd skänker till alla som ångrar sina synder och tror att det som Jesus gjorde, det gjorde han för mig. När Jesus därför ropar ut till dem som hör och till oss som hör idag, att om ni inte omvänder er kommer ni alla att gå under som det, så är det just för att hans död är den utväg som han själv har ordnat för oss. Hade det inte varit för den, så ville vi alla gått under som dem, utan hopp. Och nu kommer vi till den tredje och sista delen. Den död som Gud vill att vi alla ska veta hans vilja med. Vi hörde tidigare att vi inte kan veta varför människor dör i olyckor och så vidare. Att vi inte ska spekulera i, fanns det några särskilda synder bakom? Men det finns en död som Gud vill att vi efterforskar. Att vi frågar oss, vad var orsaken till den? Varför var han tvungen att dö? Vad hade han gjort som gjorde att han skulle straffas på ett sådant sätt? Och det är, som vi vet, Jesu Kristi, Guds sons död. Den död som Gud försonade världen med sig själv igenom. Den död och uppståndelse som Bibeln inpräntar igen och igen, att det skedde inte för att Jesus var större syndare än andra människor, utan snarare tvärt emot. Det skedde just för att han inte hade syndat. Men det var nödvändigt och till gagn för oss som har syndat. Jesus kom till jorden och levde som han gjorde för att han skulle kunna bli straffad med all den synden som du har begått. Det vill säga att det som idag tynger ditt samvete, det som under den sista veckan eller det sista året har tyngt ditt samvete, just det har Jesus betalat för när han frivilligt och av kärlek till dig och mig blev korsfäst, död och dömt all syndens straff. Gud förklarar i Romarbrevet att det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Och lägg märke till att här står det inte att Gud fördömde synderna, utan här står det synden. Det vill säga den synden som Romarbrevet tidigare talar om. Att genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. Alltså den synden som har lagt döden över alla människor, det är hela syndens fylde. Den synden har Gud fördömt i Kristi kropp. Och i den synden så ligger också alla dina synder. Därför behöver inte Gud få betalning av dig för den synd som du har gjort. I Kristus har han redan fått vad hans helighet kräver. I Kristus har redan Guds vrede stillnat. För att betona det här på ett lite annat sätt. När Jesus i samband med tornet i Siloam ställer frågan: menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? Så står det egentligen skyldnare här. Det vill säga någon som står i skuld till någon. Någon som på grund av vad de har brutit står i skuld till Gud. Och genom det som Jesus har gjort så har alltså den skulden blivit betald till Gud.
Tänk som ett exempel. Om jag hade varit skyldig er alla 1 000 kronor var. Om sen någon annan hade kommit till er och betalt min skuld, då ville ju inte jag varit skyldig er någonting. Och just så är det med Jesus. Och det är med detta som bakgrund att Jesus kan säga till alla människor att de ska komma till honom. Så som han till exempel gör i Matteus 11. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. För när Jesus blev gjord till synd, så blev dina synder lagda på honom. Och då behöver inte du gå och bära på dem längre. Du får vila. Jesus har burit dem. Och eftersom han gjorde det just för dig som lyssnar, så har han väntat med att komma tillbaka för att döma världen.
Eftersom Jesus, som vi sa, har betalt för dina synder och löst ditt skuldproblem, därför behöver inte du försvara dig själv på domens dag emot honom som ingen kan svara 1 till 1 000. Han som låter våra munnar med våra ursäkter för vår synd stå stängda. Eftersom alla som förtröstar på Jesus, de har redan fått frikännandet i domen. På domens dag är det för sent. Men än idag gräver Jesus och gödslar runt omkring dig. Så som han sa det i liknelsen. Och ännu idag så skänker han sin förlåtelse genom sitt ord till alla som vill tillhöra honom. Till alla som inte vet hur de ska kunna stå för Guds dom och svara för allt orent som de har sagt, tänkt, gjort och varit. Och som därför behöver det som Jesus vill ge. Ja, Jesus som dog för dessa galileer, han som dog för dem vid tornet i Siloam, han som har dött för alla människor som drabbas av olycka eller som dör en oväntad död, han har också dött för dig. Och han har en huvudsaklig vilja med dig som är här. Han vill att du ska vara tillsammans med honom i all evighet. Därför försöker han, som vi nämnde, genom sitt levande ord att visa för dig att så som han mötte alla som var i behov av hjälp, på samma sätt möter han dig. Kom ihåg det här. Jesus visade inte bort någon som kom till honom i sin hjälplöshet. Det gjorde han inte när han vandrade runt i Israel, och det gör han inte idag heller. Vi har idag sett hur Jesus visar att alla människor behöver omvändelse. Och han har gjort det lika tydligt att han själv är utvägen från domen. Till slut därför. Tror ni att galileerna hade gått för att offra om de hade vetat att Pilatus skulle komma för att döda dem? Tror ni att de som fick tornet i Siloam över sig hade gått dit om de hade vetat vad som skulle ske? Till skillnad från dem så vet vi att det kommer en domedag. Vi vet också att Jesus är vägen som ger frikännandet i domen. Vilken nåd att han berättar oss det redan nu. Att han både varnar för olyckan och förklarar för oss att han har tagit på sig hela vår skuld och därmed berett oss en utväg. Han har gett Gud det som vi var skyldiga att ge. Därför, om vi inte stänger våra öron och våra hjärtan för detta budskap, men istället lyssnar till vad han säger, så kommer det behöver vi inte frukta för domen eller döden. Då har vi ingen anledning till det, för då kommer det att bli till en välsignelse för oss. Ja, så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.